4. En divergent samling av Veronica Roth. Till mina läsare som är kloka och modiga. Förord. När jag först började skriva Divergent utgick jag från Tobias Eaton, en kille från de osjälviska som hade ett synnerligen spänt förhållande till sin far och längtade bort från sin falang. Efter 30 sidor tog det stopp eftersom berättarrösten inte kändes helt rätt för historien jag ville förmedla. 4 år senare tog jag upp tråden igen och den här gången hittade jag rätt huvudperson. En tjej från de osjälviska som ville ta reda på vad hon gick för. Men Tobias försvann aldrig. Han kom in i historien som Four. Triss instruktör, vän, pojkvän och jämlike. Jag har alltid varit intresserad av att gå djupare in på Fours karaktär eftersom han har blivit så levande för mig varje gång han dykt upp i texten. Hans styrka, som jag ser det, ligger till stor del i hans sätt att ständigt övervinna motgångar och flera gånger till och med vända dem till sin fördel. De första 3 novellerna, Falangbytaren, Novisen och Sonen, utspelar sig innan Four träffar Triss. Här får vi följa honom längs hans väg från de osjälviska till de tappra när han förvärvar sin styrka. I den sista novellen, Förrädaren, som kronologiskt sammanfaller med mitten av Divergent, kommer Triss in i bilden. Jag ville så gärna ha med ögonblicket då de träffades, men tyvärr stämde det inte överens med berättelsens tidslinje. De scenerna återfinns istället längst bak i boken. I trilogin beskrivs hur Triss tar kontrollen över sitt liv och sin identitet. De här novellerna handlar om samma sak, fast utifrån Force perspektiv. Och resten, som man säger, är historia. Falangbytaren. Jag vaknar ur simuleringen med ett skrik. Det svider på läppen och när jag känner efter får jag blod på fingertopparna. Jag måste ha bitit mig under testet. Kvinnan från de tappra som administrerar lämplighetstestet, Tori, sa hon att hon hette, ger mig en underlig blick och fäster upp sitt svarta hår i en knut. Hennes tatuerade armar är täckta med flammor, ljusstrålar och falkvingar. När du var i simuleringen, visste du då att det inte var på riktigt? Frågar Tori och stänger av apparaten. Hon ser avspänd ut och låter avspänd. Men hennes lugn är inövat, något hon lärt sig efter år av träning. Jag känner igen sånt när jag ser det. Det gör jag alltid. Plötsligt märker jag hur mitt hjärta dunkar. Det var det här pappa sa skulle hända. Han sa att de skulle fråga om jag var medveten under simuleringen och han sa vad jag skulle svara när de gjorde det. Nej, svarar jag. Om jag var det skulle jag väl inte bita hål på läppen. Tori betraktar mig en stund, drar tänderna över ringen i sin underläpp och säger: grattis, du hör utan tvekan hemma hos de osjälviska. Jag nickar, men när hon säger de osjälviska känns det som om en snara dras åt runt min hals. Är du inte glad? Frågar hon. Mina falangmedlemmar kommer att bli det. Jag frågade inte om dem, utan om dig. Doris mungipor och ögonvrår pekar neråt, som om de tyngs ner av små vikter, som om hon är ledsen över någonting. Det här är en säker plats. Här kan du säga vad du vill. Redan när jag gick till skolan i morse visste jag hur det skulle gå på lämplighetstestet. Jag valde mat framför vapen. Jag kastade mig över hunden för att rädda flickan. Efter de valen visste jag att testet skulle vara över och att resultatet skulle bli de osjälviska. Jag vet inte om jag skulle ha gjort andra val om inte pappa hade övat med mig och indirekt styrt över varje liten del av testet. Så vad hade jag väntat mig? Vilken falang ville jag få? Vilken som helst.